Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Jag tror jag ska släcka lite, vänta. Jag ska bara...
Ja, du vill ha lite cozy belysning nu när vi sitter där ensamma på baren.
Ja, jag känner att det är lite dejt.
Oj. I sådana fall kan jag meddela att jag sitter i pyjamasbyxor i bar överkropp. Mm. Så det är ganska sexy stämning här.
Tell me what you're wearing.
Ja, jag tog av mig min pyjamasjacka för att jag tänkte att jag kommer bli svettig med när jag poddar. Det känns ovärt att svetta ner min pyjamas för klockan är bara 9 här.
Menar du att det är bara bröst? Eller missförstod jag det?
Ja, ja, bara bröst.
Vad härligt.
Tuttarna i mikrofonen i princip. Så du talar i princip med mina tuttar nu.
Jag tycker att alla kan visualisera Flora i garderoben med liksom. Mm. Härligt.
Jag är också insvept i sexiga flisfiltar.
Mm, jag tror aldrig sexig och flisfilt har sagt i samma mening tidigare. It's a first.
Oh.
Radio Play.
Som så här feminister, unga, starka tjejer ska liksom inte ha problem med mat.
Men gud, nu gråter jag också. Vad är det här då?
Hej Flora.
Hej Frida. Vet du att det här är vårt 50:e poddavsnitt?
Det är så himla bisarrt.
Det är ju det. Alltså det är så många avsnitt och man undrar ju så här, vad har vi gjort de här 50 timmarna som finns inspelade?
Ja, men jag tänker också det. Alltså jag, så här, jag har liksom ingen aning. När folk börjar prata om så här, det var så kul när ni sa det i det här avsnittet. Man bara, kom inte ihåg att jag har sagt det där.
Nej.
och jag, ibland blir jag orolig att vi liksom inte har gjort 50 olika avsnitt utan att vi egentligen bara liksom varje gång gör lite samma avsnitt och glömmer bort det.
Jag tror att den risken finns.
Alltså jag tror att jag... berättas, alltså jag tror att jag har en uppsättning av 10 stories som jag har roterat i de här 50 poddarna.
Ja, men vi är människor, det är samma återkommande problem som vi sitter och tampas med, så det känns väldigt roligt. Jag var på kompisdejt förra veckan med en tjej här i Lissabon och hon och hennes kompisar lyssnade på podden. Och hon uttryckte sig så här att hennes syster hade sagt så här, men du är ju en Frida.
Nej! Jag dör. Vad är en Frida? Eller gick de utvecklade om det?
Jag tror att i det här sammanhanget så handlar det om typ hur man är i sociala situationer. Alltså så här, om man är den som typ står i hörnet eller den som hetsar runt i mitten. Typ.
Men gud. Alltså hela ens barndom gick ut på att man fort skulle paxa karaktärer man ville vara. Typ om man sa såhär Totally Spice, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, fan, men bara, ja, men jag är Emma, så bara fan nej, jag vill vara henne. Eller om man sa Sex and the City, typ ja, jag är en sån Miranda, typ bla bla bla.
Ja, men alltså jag blir jättestressad över det här, för då blir jag direkt så här, jaha, ska man då välja vem man gillar mest av oss? Det känns ju jättejobbigt.
Det är mig.
Ja, det är jobbigt. om man är en person som gillar så här väggcitat och visdomar, livsvisdomar och körsbärsblom, så vet ni vem ni ska välja. Då är det inte Frida.
Jag tänkte att jag bara, men det här är inte jag.
Jag tyckte det var roligt i alla fall. Så att,
är du en person som gillar väggcitat?
Nej, men det använder jag inte, men däremot så kommer jag ju med citat i varenda jävla avsnitt. Citat och visdomar som jag har pinnat på Pinterest typ. Nej, men fin grej.
100% självupptaget, men gud vad jag njuter av det. Vad härligt.
Grattis till 50 avsnitt och tack du som tappra lyssnare om du har lyssnat till 50 avsnitt. Du förtjänar en stor medalj av choklad.
Mm.
Jag vi vet hur du mår där borta på andra sidan Europa.
Ah. Vi gick dit.
Vi går dit. Jag tänker att vi börjar där.
promenera in. Välkommen in till mig. Jag har nog fått acceptera att jag är utbränd.
Hur accepterade du det?
Hur jag accepterade det?
Eller hur kom du fram till det?
I förra podden så pratade vi, nämnde jag lite att så här, shit, nu är det, nu går hjärnan långsamt. Det är som liksom en hårddisk som bara är för full. Och att det märks i att försöka prata med personer. Alltså jag kan ibland tycka att det är jobbigt att föra samtal. För att hjärnan liksom så här överarbetar. Jag kan liksom inte, jag har svårt att förstå tid eller klockan. Jag har svårt att planera. Typ om jag ska laga mat nu så börjar jag liksom i fel steg. Mm. Alltså jag kan liksom börja så här planera garneringen eller någonting innan jag ens har satt in potatisen i ugnen som ska vara inne typ en timme. Alltså jag kan liksom inte, ja, jag funkar dåligt helt enkelt.
Har det varit så här förut?
Alltså inte på det här sättet. Inte att jag känt den här... Alltså jag har ju varit deprimerad och de bitarna som också kommer med när man är utmattad. Men jag har liksom inte haft de här riktiga där jag känner att så här... Gud, nu... Alltså det här obehaget av att det känns som att hjärnan liksom inte... funkar ordentligt. Och det har bara varit så himla mycket små grejer. Jag skulle exempelvis bjuda över en tjej som heter Sofia som jag jobbar med på middag. Hon och hennes tjej skulle komma på middag och jag har velat det jättelänge. För jag tycker om dem så himla mycket och vi har inte haft en så här parmiddag. Och då slutar det med att jag måste avboka det för jag sitter bara och gråter hela dagen över att de ska komma på middag för att det gör mig så stressad. Mm. Och det här är ändå två personer jag vill träffa och komma upp middag, men liksom stressen över att hantera det och kanske behöva städa någonting eller behöva preppa någonting eller vad ska vi prata om, alltså det blir bara blackout i huvudet liksom.
Att även sådana saker som man ser fram emot och som ska bli kul blir liksom bara jobbiga.
Ja, blir bara kan inte säga om det med egna ord, helt rätt.
Nej, men jag känner igen den grejen så mycket.
Jag har alltid väldigt jobbigt att prata när jag mår dåligt. Eller jag är dålig på att ta upp det med personer. Även personer som står nära som jag egentligen liksom litar på och har en nära relation med.
Varför är det så?
Jag vet inte riktigt vad det är, men det är liksom, det känns otryggt. Jag vill liksom deala med saker själv tills jag kommer fram till någonting och då kan jag berätta det, att så här, nu har jag kommit fram till det här. Men när jag bara känner mig förvirrad och ledsen och jag vet inte.
Men är du rädd för att liksom belasta dem eller är du rädd för att de ska komma med råd som du inte vill ha? Eller liksom?
Jag är rädd att folk, eller att nu kanske det gäller mycket så här, ja, men närmsta kompis eller min pojkvän eller så här, mamma. Eller, så. Eller inte mamma, för mammor tycker om en oavsett hela tiden, det är lite deras jobb. Men ändå så, även om man har en trygg relation så tror jag också att det ändå finns en rädsla hos mig att så, okay, men jag visar nu att jag är så här, ja, inom citationstecken svag, så kanske om en person kommer tycka att jag är jobbig eller liksom tråkig och så försöker jag bara hålla upp, bygga fasad. Gud. Om att det allt funkar. Och sen så när jag känner att så här, fan, jag orkar inte hålla den här fasaden för den rämnar ibland. Man kanske börjar gråta eller man liksom inte... Ja, man håller och så rämnar den ibland och då blir det liksom för mycket. Och då skäms jag över att jag liksom inte kan hålla ihop det som den här med middagen. Att jag bara börjar gråta över det och så känner man att folk tycker att man är knäpp typ.
Ja, alltså, och inte nog med att du går runt och är orolig över andra saker, så är du också orolig över att folk ska komma på att du är orolig över saker. Alltså det låter så himla tungt.
Åh, mamma.
Ja, jag blir så himla eller liksom ledsen.
Ja.
Så berätta, vad hände sen då efter det att du satt där och grät?
Ja, men då avbokade vi bara det. Och det var egentligen hände inte mer då. Det här var några veckor sedan. Men då var det så här... Och så nu har jag planerat, eller så här, liksom gått och laddat i flera veckor. Att så här, fan, men jag måste ändå typ prata med Andreas. Över att jag liksom går sönder. Och sen så, och då...
Hur länge har du känt så att du liksom inte riktigt orkar?
Alltså det kanske beror på, det är olika delar av det. Jag kanske har känt redan egentligen sen i somras just utbrändheten. Men det kan jag ta sen. Men just det här med att samla liksom mod och kanske prata med Andreas ordentligt om att så här, nu är det fakt. Kanske några veckor.
Mm.
Och så lägger vi oss i sängen efter middagen och så säger att vi måste prata om en grej och jag vet inte riktigt vad det här betyder eller någonting, men jag känner mig så himla ledsen hela tiden. Jag känner mig väldigt ledsen och ingenting liksom funkar bara. Och då så sa han bara, jag vet. Men du är utbränd. Och din mamma har ringt mig och vi har pratat jättemycket på telefon om dig och hur du mår.
Va?
Och jag ville inte säga någonting just nu, för jag ville bara vänta någon dag tills du hunnit skicka nuda till tryck. För sen måste du lägga ner liksom.
Åh gud.
Och det var så himla... Det kändes så himla lyxigt och tryggt på något sätt. För att jag pratade med Kristina om det sen. Igår när jag träffade henne. Och vilket liksom privilegier det är då för mig. Att innan jag har hunnit berätta det här och kommit fram till det själv. Att jag ändå hade personer runt mig som känner igen vad det här är och förstår det och liksom har pratat med varandra. För det är att när man blir utbränd och sådär, så blir man kanske inte världens härligaste person. Man blir personlighetsförändrad och lätt irriterad och ouppmärksam och man är liksom inte en härlig och närvarande partner. Så om då personer runt en kanske inte uppfattar exakt vad det är, så är det bara risk för att risk för att man kanske liksom inte får det stödet runt den.
Ja. Och gud, alltså jag blir så himla rörd av det här.
Jag hör det. Jag hör små ljud. Jag vet jag kan inte avgöra alltså, om du bara andas eller gott.
Nej. Åh, gud. Okej.
Men gråter du nu för att du... Alltså det är väldigt fint om du bryr dig så här mycket om mig. Nej, men det känns alltså också som att det är någonting du känner igen.
Ja, men jag gråter ju främst för att jag bryr mig så mycket om dig och blir så himla rörd över att de här personerna finns i din närhet och fångar upp dig. Och att du, men jag blir också jättetagen av den grejen att du känner att du inte kan... eller att du vågar säga till folk när det skaver liksom.
Nu gråter jag också. Vad är det här då?
Det finns någonting så himla sorgligt i hur många människor det är som går och är rädda för att bli påkomna. Jag kan känna igen det själv, att man går och liksom trycker undan och vill hålla skenet uppe. Men att det är ju liksom bara att skjuta upp problemet egentligen. Och för det, då kommer människor i ens närhet bara inte fatta istället och bli så här, vad fan är det som händer? Än om man skulle våga säga så här, du, det här är, nu är det så här liksom. Och jag är bara så himla... När du skrev till mig det här sms:et inför den här podden och du sa så här, du, det här kommer jag vill prata om att jag är utbränd, så blev jag så otroligt tagen, för att jag har ju märkt av det i dig också, att du har liksom kört på så jävla hårt. Och det är svårt när man jobbar med någonting som är så roligt också. eller som liksom utåt sett verkar så roligt också. Så det är svårt att veta när man ska så här. Och vi som träffas en gång i veckan, då är det svårt för mig att se om det liksom är för mycket eller vad du gör, hur du mår i din vardag.
Mm.
Men ja.
Jo, för det finns också en mått. Alltså för det kan också hos mig finnas ett mått av skam i att bli, i att liksom få leva ett så himla härligt liv på ett sätt, att jag får liksom göra så mycket roliga grejer och så att träffa så mycket spännande personer.
Mm.
Och att det är då kanske en skam för att jag blir liksom utbränd, eller det, alltså jag vet att det inte är det, men att det känns som ett sånt en sån lyxsjukdom på något sätt, eller så här, ja, du har haft för roligt för länge, eller förstår du vad jag menar?
Ja,
att jag kan känna skam för typ så här, shit vad så här, vissa människor går igenom och så här, jobbar så himla hårt och liksom för att hålla ihop det och liksom sin ekonomi och som är med om tragedier och liksom sjukdomsfall och så känner jag så här, fan det är ändå inte jag, eller jag har haft ett väldigt tufft år på vissa sätt, men i relation till annars så har jag haft det glassigt liksom, och då kan jag känna skam för att så här, vadå, kan inte klara, med de här förutsättningarna kan inte jag klara av att ens hålla ihop det då, eller så här.
Mm, jag förstår verkligen den känslan.
Det känns,
jag känner,
himla, jag känner mig äcklad nästan.
Ja, som att man så här borde må så jävla bra och bara njuta av sin privilegierade tillvaro, men när man inte kan det så blir det också så svårt, för man vet inte riktigt vem man ska vända sig till, för att man är så rädd för att folk ska himla med ögonen och bara, ha, du mår dåligt typ. Och också så här, när man om du hade jobbat på ett företag där du hade haft så här, nu har ju du liksom din agentur, din fotoagentur, men du är inte där på jobbet, eller du är inte på kontoret liksom.
Nej.
Så att om man hade haft så en kollegor som man träffar varje dag och som så här går hem efter jobbet och har sitt liv vid sidan om jobbet, då hade man ju också kunnat ha någon som är så här, men du kanske ska gå hem nu, du har jobbat jättehårt idag.
Mm.
Eller så här, det skulle kunna finnas andra som så här plockar upp en när de märker att man jobbar på för mycket, men när man är sin egen chef, när man bestämmer sina arbetsuppgifter själv, då är det också så jävla lätt att man inte stannar upp.
Mm.
Att man bara kör på. Och det är ju det som är så jävla läskigt.
Ja, det är också det i strukturen. Eller både jag och Andreas är ju frilans liksom. Vi jobbar ju, alltså vi båda jobbade ju varje dag. Eller vi båda jobbat liksom varje dag sedan vi träffades. Ja, typ inte julafton. Liksom.
Mm.
Men annars är det ju alltid liksom någonting måndag till söndag, från att man vaknar tills man går och lägger sig.
Mm.
Och oavsett vad man, ja, skitsamma, men det, ja, det är liksom, jag har liksom inte haft någon semester heller, och sen så har jag bara gjort
så
mycket sjuka
semester,
grejer
så är det typ
i år.
Så här, när du reser så är det typ så här, jag ska göra det här fotoprojektet när jag är på resan, och förresten så ska jag också podda från det här hållet, och sen ska jag också, ja, jag vet inte, det är som att du alltid har 75 grejer på gång. Men vad är liksom, vad händer nu då?
Jo, det, för egentligen är det så att jag kan bara säga att där jag kände redan i somras är, att jag kanske kände redan i somras att fan, nu känner jag att min kreativitet är inne mig i fingrarna, eller mellan fingrarna, att jag liksom, att jag, eller ur händerna, vad fan säger man, jag känner att jag inte känner mig så inspirerad, jag känner att allt jag plåtar och så inte är så kul och det blir inte så bra, och jag håller på att tappa liksom den här inre magkänslan som viskar åt en när någonting är bra, när någonting är dåligt. Och då blev jag så himla rädd, för att om man har liksom någonting man bryr sig så mycket om och på något sätt ändå satsat allting på, alltså jag har liksom inte pluggat eller någonting, och då är det den läskigaste känslan i världen att bli medveten om att, vadå, tänk om inte jag ska kunna fortsätta med det här. Tänk om jag inte kan längre. Jag kanske är jättedålig. Och då så fort jag kände de känslorna, så varje gång jag känt så, så har det, min respons på det varit att gasa. Alltså bara dra igång mer projekt. Alltså jag måste liksom lösa det här. Jag måste göra något större. Jag måste dränga ihop med det här och det här. Jag måste göra det här. Jag måste åka hit. Jag måste liksom...
Gud, jag känner igen det.
Jobba på mer och mer och mer. Och det i sin tur leder bara att man tappar det mer och mer och mer. För att man... Man hinner liksom inte hitta tillbaka, utan man bara liksom drar iväg åt något håll. Och så blir det bara värre, och så blir man ännu räddare, och så jobbar man ännu hårdare.
Och det är som att man hela tiden vill bevisa för folk i sin närhet och för sig själv typ, att, att man klarar det här på egen hand. Typ.
Så bara, jag kan typ. Och då, men då så kände jag i alla fall att nu... Ja, men då berättade jag för Andreas, han sa att han och min mamma hade pratat med varandra. Och så rabblade han upp massa symptom. För jag har ju själv känt igen vissa grejer, men det är vissa saker jag inte själv tänkt på lika mycket. Som han bara, men det här stämmer överens, det här stämmer överens. Och Andreas,
typ vadå?
Jo, men till exempel det här med klockan och planera, så det är ingenting jag tänkt på själv. Men det förstod jag ju på en gång. Alltså... ja, bara så saker jag kände igen från vardagen liksom. Mm. Och att jag aldrig är nuet till exempel heller. Jag liksom övermatar gärna min intryck. Alltså ibland, så även om jag är med Andreas eller om vi äter middag eller någonting, så kan jag nu på senare tid ha fastnat att jag bara sitter och scrollar min Instagram. Och jag scrollar min Instagram inte på det sättet att jag faktiskt kollar i feeden på bilderna, utan jag bara sitter som ett maniskt, bara tittar och bara liksom swipar ner med fingret jättefort. Alltså jag hinner typ inte ens se bilderna, men jag bara matar igenom på ett så här väldigt maniskt sätt typ. Bara för att hela tiden hålla hjärnan crackad med någonting. I alla fall, och då men det var väldigt skönt att prata med honom. Tips, prata med folk.
Bra tips.
I alla fall. Och då, så att sen när jag vaknade morgonen efter, så mejlade jag till Acne.
Som är din fotoagentur.
Precis, så alla fotojobb och produktionen går igenom dem. Och nu är det att jag har haft mycket, det är inte på grund av dem. Det är inte att de överbelamrar mig med jobb. Det är bara att, så det är liksom inte deras fel. Men de är ju en del i kedjan som är liksom mitt jobb på något sätt. Och så de mejlade dem, och så sa jag så att nu är jag 2 centimeter från att gå in i väggen, och jag måste dra en nödbroms, för jag tycker verkligen inte om att vara den Frida jag är just nu, för att jag känner inte igen henne och jag tycker inte om henne. Och så skickade jag det, och sen så ringde Karin upp, som är min huvudagent, och var så himla fin och bara, vi tycker så himla mycket om dig och allt finns kvar här och du behöver bara ta lite tid, och ibland måste man ta lite tid för att hitta tillbaka till sig själv, och
gud vad fint,
och bara så mycket fina grejer. Och så började jag gråta, och så började hon nästan gråta, och efter det samtalet med henne, då kände jag mig så lättad att jag var liksom 2 sekunder ifrån att mejla alla bara, hej hej, det var inget, nu är det bra igen, kan jag komma på möte imorgon. För att man, och det tror jag också är en så himla himla viktig grej, att så här, utbrändhet, det handlar liksom inte om en trötthet som är så här från dag till dag, utan det är en typ av trötthet som sitter så himla mycket djupare. Och min absolut största utmaning framöver nu, det är att liksom att inte dra igång igen för fort.
Mm.
För jag känner ju redan nu, bara att ha mejlat det där, så är jag så himla så här, carpe diem. Men nu måste jag liksom, det räcker inte med att jag går i Hagaparken på promenad i 2 dagar och tycker att jag känns fresh och sen hoppa tillbaka.
Nej.
Utan jag ska ju promenera i Hagaparken i alla fall några veckor. Och nu när jag säger några veckor kommer folk att lyssna och när man hör. Ja, och ja, jag vet inte vad jag ska
när
säga.
Du säger så här att du en millimeter från att bli utbränd. Du är väl utbränd? Det är väl det som är att vara utbränd?
Alltså jag tycker att det är väldigt viktigt att poängtera att det är en centimeter ifrån.
Nej, men alltså jag tänker att det kan vara en skön så här, grej för din egen skull att säga jag är utbränd nu. Jag kommer behöva ta... Eller utbränd, det är väl förlegat. Man säger väl utmattningsdepression typ.
Mm.
Jag har utmattningsdepression nu. Det kommer ta ett tag för mig att komma ur det här. Alltså så lite.
Men jag trivs bättre med att säga att jag är en centimeter ifrån.
Okej, okay. Ja, så länge du tar det på allvar så... Men podden, hur känner du med podden för alla som lyssnar?
Nej, men jag tycker att podden känns härlig. Men jag också
du vet att alla vi vill ditt bästa.
Ja, men så här, jag tycker att podden känns roligare nu när jag har kunnat liksom säga det här. För jag har känt att det är flera avsnitt nu vi har spelat in de senaste... Ja, kanske. Ja, men 8 avsnitt i alla fall, 10 avsnitt. Då jag känner att jag har mått väldigt dåligt. Och då är det, och då känner jag att okay, jag kanske hade velat prata om saker som är aktuellt nu som, eller som har hänt, och så har jag liksom inte vågat gjort det för jag har liksom inte velat prata om att så här, jag mår skit. Så på ett sätt känns podden roligare nu när jag har sagt det. För då känns det som att jag inte, men jag känner att jag kan släppa fasaden lite i podden.
Det är så himla bra. Jag blir också så himla ledsen när jag tänker på att så här, du är 23 år och så här, att det är fan helt sjukt att vi lever i ett samhälle där folk går in i väggen när de är 23 år gamla. Och att vi så här, det är så jävla sjukt att vi tror att vi ska spinna igång med allting för att vi inte är bra annars, och att det är snabba kickar men som bara puttade den närmare kanten typ.
Jag skrev ju på bloggen ganska snabbt också. Jag tycker att det är skönt för att skriva på bloggen också, ett sätt för att många av mina kompisar får veta info. Det är som en anslagstavla.
Det var väldigt fint att du avslutade det ganska korta inlägget med så här, det tog 45 minuter att skriva det här.
Det tog faktiskt en timme, men det kändes så himla besatt så jag ljög om att det tog 45. Men det var också för att det tog lite tid att välja bild. Och då var det flera som kommenterade där, typ så här, hej, jag är 22 år och jag brände ut mig för ett år sedan och jag är fortfarande inte tillbaka typ. Man bara, men vi är barn.
Vi är
sitt ner
barn
i sandlådan. Eller så här, vad... Vad håller vi på med? Och då är det är så här, varannan kommentar var, för att inlägget innan skrev jag så här, hej, jag och Flora ska podda, vad borde vi prata om? Och i det inlägget var alla typ så här, åh, jag är så stressad, jag är 21 år och jag är så stressad över min karriär. Jag känner att jag har kommit igång för sent. Vad ska jag göra? Eller så här, bara så här, jag har framtidsångest. Vad ska jag göra med mitt liv? Kan ni inte prata om det? Har ni det? Eller så här, hur känner ni er jobbsituation? Och sen inlägget efter mig, utbränd. Alla bara, och jag har också varit utbränd. Alltså det är så här, vad är vi för sjuka människor? Eller som så har så himla så höga krav på att göra snabba karriärer och typ att ens ha gjort en karriär när man är 25. Jag vet inte om det är ett misslyckande egentligen att ha en karriär när man är 25. Det kanske borde betraktas som ett totalt misslyckande. Folk kanske borde vara manjana fram till typ 30.
Folk borde verkligen vara manjana fram till 30.
Tidigast liksom sluta då.
Ja, alltså...
Men också fan, och man själv är så jävla skyldig till det här.
Gud ja. Du och jag är ju inte liksom egentligen de som ska snacka. Men nu uppenbarligen så finns beviset på att det inte är så jävla grönt på andra sidan.
Nej. Andreas sa det också, han bara, det är så himla, för jag tänkte verkligen sen när vi träffades, så jag har varit så himla inspirerad av dig, Frida, att du har gjort så här 1000 grejer och alltid dragit igång massa projekt åt höger och vänster, och du har liksom gjort alla de här grejerna, att du har så här podden och att du har en professionell fotokarriär och att du släpper alla de här tidningarna och liksom bla bla bla. Och jag har alltid tänkt, fan vad sjukt, det är så himla få personer, det är ju inga personer som gör så här mycket grejer typ. Och bara nej, för att det inte går. Eller det kanske går om man är typ så här, heter B. Beyoncé om man har liksom ett produktionsteam av 100 pers.
Ja, jag tror att Beyoncé är ganska utbränd också.
Jo, visserligen. Men man, om man har liksom ett så här, men vi är ju bara två tjejer som sitter hemma vid skrivbordet och ändå tror att man ska säga. Jag vill också säga att jag var ändå i full gång att hålla på att utveckla en sajt jag vill bygga.
What the fuck? Ja, alltså jag har också varit så jävla nära den där gränsen. Det är också därför jag sitter här och ballar, tror jag. För att jag blir, alltså så här, jag själv när vi pratar om det här, alltså jag har andningen upp i halsen. Mm. För att jag blir så sjukt, främst för att jag såklart blir så jävla rörd över den här insikten som du har fått. Och så är det läskigt när någon kommer och säger så här, nu är det så här, jag är deprimerad, eller jag har, det här har hänt. För att det är skitjobbigt att höra när en så här kompis eller familjemedlem eller vem det nu är säger det, för att man blir så här, oj, är det så? Men att nästa steg är att man blir slappnar av i så här, okej, men nu har den här personen förstått det här och nu kommer det kunna bli bättre liksom. Mm. Men jag har ju också varit i perioder där jag har så här, ja, inte, alltså nästan varit apatisk liksom och helt avskärmad, och mitt ex var så här, det, jag får inte kontakt med dig, var är du någonstans liksom.
Mm.
Speciellt så här i perioder när jag skulle redigera mitt bokmanus till Stanna, och hade också precis kommit hem från min långa vistelse i USA och skulle så här, liksom dra igång alla mina relationer igen efter det lilla uppehållet som det ändå blir när man är borta.
Mm.
Och samtidigt redigera mitt bokmanus och driva bloggen och podden och allt vad det är. Och det var ju då jag började gå hos en psykolog liksom, och det var ju då jag också lärde mig att liksom skala ner. Men det är också, jag läste någonting som så här, Underbar Klara, som också är bloggare och så entreprenör.
Gud, alltså att gå in på Underbar Klaras blogg, det är lite som att ta en skogspromenad eller att träffa en psykolog. Alltså när jag känner mig stressad, då lyssnar jag antingen på Värvet-intervjun med Ernst Kirchsteiger, tips. Eller så lyssnar jag på, eller går jag in på Underbar Klaras blogg.
Ja, alltså hon är ju, eller hon, jag såg bara någon rubrik som var typ så här: jag har alltid förespråkat downscaling, ändå gick jag in i väggen.
Mm.
Och att jag tänker att så här, det är så mycket som vi som ska så här, vara förebilder på något sätt, eller så här, vilja föregå med gott exempel på ett eller annat sätt, att man så här, förespråkar vissa saker så himla mycket, men det är så himla svårt att leva efter de grejerna.
Ja, man är en sån jävla lögn.
Man är en sån jävla lögn, för man vill så jävla gärna vara bra och liksom vara schysst och fin och liksom så.
Mm.
Jag tänker på, jag tror att det är jättevanligt att de personerna som går in i väggen är också personer som sitter där och så här ger råd till andra typ.
Mm.
Men det är så himla svårt att själv följa det rådet. Och jag tänker på en sak som du och jag har pratat om utanför podden, och som vi kan fördjupa oss i ett annat avsnitt, men också med olika typer av ångest. Och en annan så här, skamlig ångestkänsla är ju kring mat och så här, kroppsångest.
Mm.
För att vi som förebilder, eller vi som så här, feminister, unga, starka tjejer, ska liksom inte ha problem med mat, för att det är skamligt.
Mm.
Och då blir det också svårt att prata om det. För det är inte nog med att man har kanske ångest över att man har ätit någonting som man inte inom citationstecken borde ha ätit, så man också ångest över att man är en dålig förebild för att man har den ångesten. Och det är exakt samma grej med den här typen av utmattningsdepression, att så här, inte nog med att man har ångest för att man har tagit ur sig själv, så har man också ångest över att man har ångest, för att man är ju en så privilegierad person och man har ju så fina människor i sin närhet. Och som du då säger, du har ångest över, liksom, du tycker att det var jobbigt att prata med dina närmsta personer om det här, för att du var så rädd att de skulle lämna dig då. Och det är liksom så här dubbel bestraffning. Det är så jävla sorgligt. Så därför är jag så himla, jag måste verkligen säga det, jag är så jävla stolt över dig att du så här, ja, men har tagit tag i det här. För jag tänker att det här, att erkänna för sig själv och för sin närhet att man har jobbat för mycket eller tagit ut sig själv för mycket, det är ju lite som att erkänna ett missbruk.
Ja, okay.
Alltså det är lite som att så här, hörni, bara som ni vet så dricker jag för mycket. Så jag säger det till er nu så att jag inte ska kunna fortsätta göra det.
Jo, men det var ju också en anledning att det kändes jobbigt att berätta. För då så här, fan, då kanske folk kommer ha synpunkter på om man jobbar liksom.
Mm. Ja, men det, alltså, det är ju ett typ av missbruk.
Jag vet.
Men förutom att du nu ska gå i Hagaparken mer än 2 dagar, är det någon annan, så har du tänkt någonting mer på typ så här, vad som har du fått diagnosen utmattningsdepression?
Nej, det har jag inte. Alltså det enda om den, som den skulle vara intressant för en, det är ju om man ska försöka få ut någon typ av sjukpenning.
Ja.
Men jag tror, alltså jag tjänar så, alltså min lön jag tror att är så himla låg, så jag tror att den sjukpenningen kommer vara, jag tror att det handlar om väldigt lite pengar.
Mm.
Och dessutom så handlar det så, okej, då ska jag boka tid på en vårdcentral, träffa en läkare, förklara allt det här för den personen, förhoppningsvis få att den kanske skriver en remiss till en annan person som ska sätta den här diagnosen, och sen ska man höra av sig till Försäkringskassan och skicka in blanketter.
Alltså, å andra sidan får du ju hjälp som är specifik, alltså du får ju samtalskontakter och så specifik för det här tillståndet.
Jo, jag vet. Men det håller jag på att få till en samtalskontakt. Men just det här med den här Försäkringskassan, och det måste jag också bara säga att så här, nu känns det här okej för mig, för att jag också har sparat väldigt mycket pengar, eller väldigt mycket pengar. Så mycket är det inte. Men jag har sparat pengar de senaste månaderna, för jag också har jobbat så mycket, så jag har inte tid att göra av några pengar. Så att då känns det, nu känns det okej. Jag vet att jag, så här, men jag kan låta bli att jobba på ett litet tag. Men om man skulle vara i den här, alltså en utbränd situation och samtidigt ha en stark ekonomisk stress.
Mm.
Alltså det är ju sinnessjukt.
Ja, oh, herregud.
Det är verkligen sinnessjukt.
Och så då på det så ska man giddra med Försäkringskassan när man är som svagast. Nej. Och så sitta med blanketter och stå i köer och telefonköer. Fy fan, alltså jag kan inte fatta.
Vi har ju varit inne på det här förut på olika sätt, att man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Liksom.
Mm.
Och det här är ju verkligen ett sånt exempel. Ja, det är verkligen sinnessjukt. Men i alla fall, jag bokade en läkartid i måndags. Men det var egentligen innan jag kanske kom fram till att jag var utbränd. Var mer typ såhär, jag är deprimerad. Vilket jag också är. Men jag kanske inte liksom helt klaffat ihop alla bitar varför. Det var bara att jag mår dåligt på olika sätt. Men jag liksom inte lyckades lägga ett overall pussel om hur allt det här hänger ihop.
Mm.
Så då pratade jag med en läkare som jag träffat lite i år. Och berättade om det här. Och hon skulle skriva remiss och ta kontakt med ett ställe hon trodde att det skulle vara bra för mig att komma till. Så att någon typ av samtalskontakt ska jag ju träffa, men jag vet inte, den är kanske inte visserligen specialiserad på utbrändhet, men å andra sidan så är det också andra saker på lager som jag också ska dela med, som kanske hänger ihop med det här. Så ett steg i taget.
Fy fan vad du är cool. Du är så jävla grym. Nej, men du är så jävla grym. Det här är det coolaste du har gjort i din karriär, att ta tag i ditt mål. Men ja, alltså det är sjukt också, när vi var små så sa ju folk så här, hon har gått in i väggen. Det var så här en sägning, typ, gå in i väggen. Man bara, vadå för vägg? Man var liten och man bara, är det en tegelvägg?
Jag har också så här funderat på det. Min mamma var ju utbränd när jag, nu kommer inte jag hur gammal jag var, men jag gick på kanske mellanstadiet, högstadiet. Och då vet jag ju att så här, att jag visste att mamma hade gått in i väggen, och att jag funderade en del kring hur väggen såg ut, och att hon bara liksom låg på soffan typ något år. Och det tog ju jättelång tid för henne att komma tillbaka. Men ja, det stämmer verkligen att jag har nog ändå sett det som en tegelvägg.
Jag med. Det är en New York tegelvägg.
Vilken fancy tegelvägg.
Jamie Oliver kök. Men alltså, visst är det så att när man har utmattningsdepression, när man har gått in i väggen, så är det så att, som jag har förstått, att så här, det kommer ta ett tag innan man får tillbaka sin ork, och eventuellt så kommer man aldrig riktigt kunna köra på i samma tempo som man har gjort.
Det här har inte jag tänkt på någonting ännu.
Och jag menar, för i den här situationen, jag fattar att det kanske låter jobbigt, men det är också kanske klokt att man inte kör på i samma tempo som man har gjort.
Ja, alltså det är ju helt rimligt till exempel att vara ledig i alla fall en dag i veckan framöver.
Det är helt rimligt.
Så att det finns ju verkligen nivåer som jag kan ta till som fortfarande är väldigt rimliga. Mm. Så det finns ju mycket att jobba på. Men,
vi kan följa upp det här lite senare och se vad som sker. Men det är,
för bara, har du ätit antidepp någonting? Eller någon typ av...
Nej, det har jag inte.
Nej. Jag fick det utskrivet nu. Men har inte börjat ta. Och jag tror
vad
inte att jag ska
du?
Börja ta.
Vad heter det?
Jag kommer inte ihåg vad det heter.
Okej.
Men... Okej, men jag tänkte att du kanske om du hade kanske tagit. För att fan, jag tycker att det känns skitläskigt. Jag har jättemånga kompisar som... Eller som har tagit antidepressiva någon period. Jag skulle säga de flesta. Mm. Kanske framförallt under gymnasiet.
Mm.
Hej, Södra Latin. I see you.
Gud.
Men
också många gymnasieungdomar för övrigt som blir utbrända. Det är ju kul.
Ja, men det är helt sinnessjukt. Men jag vet inte. Vad jag... Eller, alltså jag är ju för antidepp. Eller man ska säga om folk behöver det. Men jag känner också att så här... Och det kanske är bra, men jag tänker också att det... Jag vet inte. Jag tänker att jag kommer behöva liksom deala med psykisk ohälsa på olika sätt för resten av mitt liv. Troligtvis, eftersom första gången jag hade kontakt med psykiatrin var typ i liksom mellanstadiet och att jag har psykisk ohälsa i släkten och så vidare. Och då känns det väldigt jobbigt att börja med antidepp redan när man är 23. Alltså det är så här, kommer man...
För
det,
alltså, så kan du inte tänka heller. Alltså,
jo, men det känns konstigt
att antidepp,
man ska... Jo, jag vet.
Så behöver du antidepp.
Jo, jag vet.
Då kan du inte tänka så här, men då kanske det är bättre att jag väntar 10 år när jag är lite
Nej,
äldre.
Nej, men jag kanske tänker så här, jag kan ju inte äta antidepp hela livet. Jag kanske
Nej,
måste
men
då hitta andra
det
tekniker
kanske man gör
bara.
I perioder. Alltså många gånger så äter man ju det under en period, under sin depression. Och sen så trappar man ner. Och jag är inte rätt person att prata om antidepp, eller jag vill inte ta ställning för att jag inte haft det själv, men jag har haft väldigt många i min närhet som har haft det och har det och sådär. Och jag tänker att så här, rent fysiskt i kroppen så kan man sakna vissa ämnen som antidepp kan liksom hjälpa en med. Och då kan man liksom, alltså jag vet så många i min närhet som bara så här, antidepp räddade mig. Alltså jag känner mig som en ny människa. Sen är det så många också som säger fan, jag känner mig avtrubbad av det här. Mm. Så jag vill inte så här ta ställning, men jag tänker att jag tycker verkligen att du ska så här prata med dina läkare och prata med folk som liksom rekommenderar och folk som säger men vi testar det här först och sen ser. Liksom.
Mm. Jag tycker
men jag
att
fattar
är,
att det känns läskigt.
Ja, det är skitsvårt. Men för att jag tänker att så här, risken heller om man har liksom låga serotoninivåer och man tänker att man inte ska ta antidepp, det är ju jättelätt att man istället, som jag också tror är jättevanligt bland unga, att man börjar självmedicinera med olika saker istället.
Mm.
Och det är ju också farligt, för då är det i alla fall ingen som kan sitta och kontrollera hur mycket alkohol eller cigaretter eller liksom sex någon ägnar sig åt. Alltså antidepp är ändå mer under kontrollerade former. Viola Bergström på Patriksson.
Mm.
Du vet vem det är?
Ja, hon är PR-konsult.
Jättegullig. Hon bjuder alltid på kava.
Så nice.
Viola och Fanny har startat en podd som heter Add to Bag.
Fanny Ekstrand har för övrigt en så jävla fin Instagram och modeblogg. Alltså hennes klädstil är typ
ja, men Viola också.
Ja,
alltså Viola var baby. Sen drog hon till Costa Rica och chillade i typ så 3 månader. Och nu är hennes Instagram game strong as fuck.
Ja, båda de två har helt sjukt fin klädstil. Alltså man blir verkligen så här, det är så roligt, det är så lekfullt och snyggt och kul och så här.
Jag vill tipsa om deras podd Add to Bag, och där pratar de om alltså ge modetips på ett härligt sätt, inte så här har du en päronrumpa ska du ha de här jeansen och färgens vårens färg är gul, utan mer så här budgettips och mer ett härlig podd om mode. Den vill jag rekommendera. Inte bara såhär, vilken Chanel-väska väljer man till den här lilla svarta? Utan liksom en mer en roligare.
Jag har inte lyssnat än, så att jag är eager.
De bara släppt 2 avsnitt.
Mm.
Okej, men...
Frida, om jag var hos dig nu så skulle jag krama dig fastän du inte riktigt tycker om kramar. Jag skulle bara krama dig så himla länge. Vad fint det var att prata. Alltså jag är så himla tagen av det här och bara så himla. Alltså jag känner mig som en stolt mamma. Alltså så här, verkligen.
Jag förstår inte varför alla, jag hade inte räknat med den här reaktionen. Folk verkar bli så stolta. Jag förstår inte vad det är.
Ja, men man tror att folk ska stå där och bara, bah, du misslyckats, men alla blir
ja, exakt. Så här, wow. Alla bara, det här är så fint. Och man bara, why though? Ja, men fortsätt vara gärna stolta, det är härligt. Ja. Glöm inte hashtag Flora Frida och prenumerera.
Ja, alltså vi kan väl också säga så här att det är säkert många av er som lyssnar som har gått igenom liknande grejer. Skicka gärna några ljudklipp till oss och berätta hur det har varit. Mm. Eller om ni har några tips eller tankar eller frågor, lyssna frågor, så kan man mejla vistromflora@gmail.com eller frida@fridavega.se.
Mm. Gör det.
Gör det.
Ta hand om er. Puss. Gå inte in i väggen om ni är liksom unga. Sitt ner. Nej, i sandlådan.
Ja, precis. Ha krockkuddar och hjälm och knäskydd.
Ja. Okej, nu måste jag springa.
Jag måste kissa. Jag har varit kissnad i en och en halv timme. Puss Frida. Ta hand om dig också.
Ja, ta hand om dig också. Puss, hej då.
Puss.
Veckans power deal hos Vidal. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-Halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vidal. För säkerhets skull.